Välkommen till Placeras redaktionspodd som idag består av mig, Elinor Bäcket.
Och Carl,
Fredrik,
Per.
Vi skulle börja prata om det här med coronaviruset som av någon märklig anledning i princip försvunnit från löpsedlarna. Men i själva verket så är det ju, har det ju inte blivit bättre alls. Över 28 000 konstaterade fall. Hur tänker ni kring det här?
Jag tänker lite grann på det här. Det viktigaste tycker jag är att förstå att ett år bara har 52 veckor. Det här pratade jag om Per om tidigare. Stänger fabrikerna 2 av 52 veckor så är det typ 3,8% av den möjliga produktionstiden. Och har man en hälsosam industri då som går på nära maxkapacitet så försvinner ju ganska mycket av den totala produktionen. Och i en värld där man hela tiden jagar några procents högre omsättning och några procents högre vinst varje år så kommer det att spela roll. Precis som när påsken blir en dag längre eller jullovet faller fel för konsultbolagen eller något sånt där. Så att det tror jag att man kommer behöva ta hänsyn till lite senare i alla fall.
Men
samtidigt är det ju bara en engångseffekt. Det är ju något. Ja.
Ja, men är det verkligen det? Jag köper inte det där. Alla säger ju det. Det är klart att det inte kan vara en engång. Ja, men det är ju en engångsgrej uppenbarligen, men det är ju ingen som garanterar att liksom konsumtionen på just den bilförsäljningen eller de här LVMH-väskorna kommer tillbaka i år. Alltså jag vet inte.
Ja, men samtidigt som när du isolerar en hel stad som Wuhan till exempel, då tror jag att du får ett uppdämt köpbehov där sen. De kommer shoppa mycket mer sen i Q2 istället.
Men om till exempel...
Men jag såg Apple var ute och sa, om inte fabriken, den här Foxconn-fabriken startar på måndag, då kommer det att bli förseningar på 2-4 veckor. Du kan ju mobiltelefonerna bättre än vad jag kan, Fredrik, med någon av modellerna. Och de tror inte att de tar igen det i år.
Nej, jag tänker mig...
Då ser jag inte att det skulle liksom bara kunna komma igen.
Tänk dig en situation där någon har beställt någonting som de behöver. Vi behöver, jag hittar på nu, 15 stycken elmopeder i maj. Och motorn tillverkas i Wuhan. Och så får du ringa och säga jag kan inte leverera. Då köper de den från Frankrike istället. Till exempel. För
absolut.
Det specifika företaget kommer det ju bli spela roll.
Så är det. Det spelar ju roll. Det gör det. Jag menar med att det är en förhållandevis kortsiktig effekt.
Och börsen verkar ju hålla med dig.
Jag tror också att börsen reagerar på att marknaden flödas med nytt kapital också. Från kinesiska centralbanken. Och jag tror att det betyder väldigt mycket.
En marknad som däremot är väldigt påverkad är ju oljemarknaden. Oljepriset är ner ungefär 20% sedan det här blev känt. Så det är ju ett jättestort ras. Och jag träffade ju Dan Lindström då som är ju oljeexpert, får man väl kalla honom. Och alltså han tog ju fram det här att 2-3 miljoner fat per dag hamnar i lager. Och sist när det hände, då tog det fortfarande, oljemarknaden har liksom inte återhämtat sig. Och det var 2014-2015 som det hände. Och då blir det ju ganska snabbt nu. Det bara liksom blir mer och mer och mer. Och OPEC verkar inte riktigt kunna komma överens för att Ryssland vill inte dra ner. Och det blir ju, det kan ju också få sina effekter. Så jag tycker liksom att det är lite svårt att förstå där när man har oljemarknaden som reagerar så mycket. Men att liksom börsen i övrigt är så...
När man pratar börsen tänker man ju ett index. Det är ett snitt eller en temperaturmätare på hela... För det finns ju ändå sektorer som man har hamrat ner. Jag såg några kinesiska resesajtbolag och sånt där som man har dumpat. Liksom, investerarna har dumpat för att de tappar jättemycket. Det är ju bara att titta nu. Jag läste här hemma. Var det Tallink eller någonting? Det är såna här färjerederier. De börjar ju se avbokningar nu från kinesiska. Och det är kinesiska turister nu. Kanske inte de närmaste veckorna. Men det kommer ju efter det. Och även hotellverksamhet i Stockholm.
Även i Norden, ja precis.
Ja, och det är, jag är inte så... Det kanske man inte får tillbaka. Jag har ingen aning. Men det påverkar, då påverkar det även ekonomin i Stockholm på något sätt. Och när jag är köpstark...
På marginalen kommer det göra, absolut.
Ja, och det kommer det göra. Och det är väl Fredriks take lite att på marginalen ligger mycket av lönsamheten. Black. Vad heter det? Black Monday? Ja, men jag menar, det tar liksom 11 månader för detaljhandeln att bli lönsam de sista månaden. De tjänar in alla pengarna för året. Liksom.
Men nu blir det så här, dåliga nyheter, mer stimulanser.
Ja, men lite så är det ju. Jag pratade med Pekka tidigare. I början på året var det ju en räntesänkning som marknaden räknade med. Nu räknar man med 2 räntesänkningar för att det behöver efter corona.
Samtidigt är det så att ett lågt oljepris funkar ju lite som en räntesänkning. Alltså det är ju en stimulans för marknaden också. Alltså det är ju, olja finns ju så mycket så att säga, så att det är ju egentligen positivt, allt annat lika, att oljepriset är ner.
Men jobbigt för de här länderna som är ganska beroende av,
absolut,
och som hade det lite pressat redan innan det här raset.
Ja, ja,
men det är ju, om man ska vara lite cynisk, kanske inte påverkar oss sådär jättemycket.
Och energibolagen påverkar, eller oljebolagen också.
Absolut.
Och får sälja mer eller mindre.
Men det är klart, marknaden är jätteduktig på att diskontera eller ta hänsyn till saker. Så man sätter en stjärna längst bak och säger, bortsett från coronavirus, så blev året ändå bra, ja, men, säkert. Men,
jag mejlar ju er i alla fall i veckan. Någon strateg hade tittat på de här kriserna som har varit innan med virus. Att börsen vänder ju alltid vid piken. Liksom. Och peak media framförallt. Inte piken på antal skadade, men liksom den, på något sätt är ju lite där, känner jag, som Elinor är inne på, att det skrivs inte lika mycket, så piken har vi ju sannolikt nått mediamässigt om man söker på coronavirus och sen genom Google-sökning.
Vi får hoppas det i alla fall. Vi hörde precis att Singapore hade ju tagit ytterligare åtgärder nu, att det var lite så här hamstringsköp i livsmedelsbutikerna och sådär. Så det är ju fortsatt ändå negativt så att säga vad det gäller viruset, men
det kanske är maxat i media.
Så kan det ju.
Finansmedia.
Ja, så kan det ju.
Och nu har vi ju rapportperiod, men om 3 månader då är en ny rapportperiod, och då är det väl kanske då man börjar se.
Ja, precis. Ja, men nu flaggar ju fler och fler. Apple var ju jättetidigt ute och breddade intervallet på grund av corona. Och det är klart de vet vad sina fabriker är och säkert hur hela kedjan ser ut. Det är väl någon kanske liten grej som görs i Wuhan-området som man inte klarar sig utan, vad vet jag. Men även ABB var väl ute, och vissa av biltillverkarna har ju också pratat om att det förstör dels både kedjor och sen konsumtion på flera led. Då. Men det är som du säger, det blir intressant att se.
Ur ett annat perspektiv är det lite läskigt. Om nu Kina, de har verkligen visat handlingskraft här och byggt sjukhus och stängt städer och sådana saker. Om man gör det för att skydda sin ekonomiska tillväxt på sikt, vad händer då om man inte får bukt på det här? Att det inte hjälper att stänga ner städer? Kommer de öppna dem igen då och bara köra på och stimulera jättemycket? Eller vad kommer hända då? Hur kommer de reagera på om de inte lyckas bromsa det här inom en rimlig tid? För de kan ju inte stänga alla sina fabriker heller, det går ju inte. Det kommer, någonstans måste de ju lägga det i vågskålen också.
Ja, de har ju någon form av undantagstillstånd som är ganska starkt ändå i de här provinserna ju. Till exempel, för man får ju bara en person får lämna hushållet varannan dag för att handla mat. Så att det är ju i princip ett utgångsförbud. Ju. Och jag tror att de behåller det tills de ser att kurvan pekar neråt igen. Det är ändå Kina vi pratar om. De har ju makten att kunna göra det.
Och då har ju ändå vi över 28 000, nu är det ett ofantligt stort land förstås, men över 28 000 fall. Det blir ju förstås en exponentiell ökning, och då kan man ju tänka sig de som inte är konstaterade också. Det är ju, ja, det är svårt att greppa.
Men oljepriset har tagit stryk. Det kan vi enas om.
Vissa
sektorer har tagit mycket stryk. Och Kina, fastlandsbörsen.
Och normalt sett när det sker sådana virusutbrott så är det bara tillfälliga effekter på börsen. Och det har varit bra köplägen. Kan vi också sammanfatta
med. Mer stimulanser.
Ja. Men nu har vi ju inte ens någon nedgång. I så fall ska man köpa kasinoaktier eller någonting. Med anknytning till Macau. Eller resebolag och hotellaktier. Det finns ju inget annat svar på det.
Flygbolag och hotell, ja, precis.
Vi får ju inga reaktioner i något annat. Så att det hade varit skönt om till exempel Cloetta föll på det här, så man kunde köpa någonting som var helt
något som okorrelerat. Gott, i alla fall.
Ja.
ja, apropå det då. Vi ska ju gå igenom vilka som har varit årets bästa aktie. Det kan vi börja med dig, Fredrik.
Du menar som jag har ägt?
Som du har ägt.
Min bästa aktie för året. Ja, mätt från 1 januari så är det Microsoft. Alltså ett av världens största bolag.
Hur mycket har den stigit då i din portfölj?
17% är den upp är den för året.
Ja.
Och det ser ungefär likadant ut i min portfölj.
Vad bra att det är samma liksom. Ja.
Men då måste du ha har du bara den aktien i din portfölj?
Nej.
Snittet har gått som Microsoft, eller missar jag något?
Nej, jag har jättemånga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Jag tror inte heller den matematiken.
Jag har 13 aktier i min portfölj.
Vad sa du?
Jag har 13 aktier i min portfölj.
Oj, det är ett otursktal, men inte för dig uppenbarligen.
Nej, och du undrar varför min portfölj har gått hyggligt i år.
Ja, den har gått jättebra.
Hur mycket har den gått upp då i år, din portfölj?
17%. Ja. Men det är för att jag har belåning.
Microsoft som är bäst.
Ja, det är belåning. Ja.
Du är en sån här...
Så jag fuskar. Jag räknar på avkastning på eget kapital.
Det är såklart. Det är väl alla bolagen också.
Ja. Så det är min bästa aktie. Och vi vet inte, läste ni Microsoft-rapporten? Någon som
såklart.
Vad tycker du om den?
Den var ju bra. Den var jättebra. Jag äger ju själv Microsoft. Mm. Men inte min bästa. Men min portfölj har inte gått så bra som din. Så är det.
Nej, men det var ytterligare ett starkt kvartal såklart. 38% vinsttillväxt. Molntjänsterna växer fortfarande bra. 60% eller något sånt där. År mot år, vad man säger. Men det är mycket lägre än förr. För 2 år sedan så växer den 90%. Mm. Men det, är det är naturligt, men det bromsar upp där också.
Hur ser värderingen ut då?
Som ett fint svenskt verkstadsbolag ungefär.
Det låter ganska okej.
Okay. Ja, det är lite högre än Atlas i alla fall.
Så. Ja, det kanske är. Men vad är det? Är det ungefär P30?
Ja, 28, 29 ja. Tror jag. Men det har varit värderat som Atlas tidigare. Mm. Med 3 gånger kök tillväxt. Och det är en annan historia.
Och din då?
Min är ju, jag har ju också Microsoft. Den har ju vi kört ganska länge. Mm. Någon gång sommaren 18, va? Det känns jättebekant.
Vad betyder det då under hela tiden?
Nej, var den gått då? 80% kanske?
Mm, ja, däromkring.
Något sånt tror jag. Plus valuta, plus utdelning. Måste ha gått 100 nästan då. För kronor.
Ja, jag ska inte svara på det.
Något sånt. Hur som helst. Mitt bästa köp. Arise. Säger jag rätt nu?
Ja, Arise. Arise. Ja. Det är alltså ett vindkraftsbyggbolag.
Jag gick in i måndags. Så det är ju jag är ju värdelös på timing normalt. Så den här blev... en räkmacka.
Perfekt.
Mm, nästan 20% på veckan.
Men var det någon särskild som utlöste det?
Köpet?
Nej, uppgången tänkte jag väl främst på.
Nej, det är grejen här. Den är upp 46% i år. Eller 45.
I år?
Ja. Och jag pratade med en kompis som jag har som sitter och förvaltar mycket, mycket pengar. Och då sa han att han tyckte det var jätteintressant för att den tickar för så många boxar nu, den här. Det här momentumet och den positiva andan som är kring hållbara investeringar och liksom grön el och alla de där, den boxar in nu och de har skruvat om i affärsmodellen, vad jag förstår. Du har ju tittat lite mer på affärsmodellen vad jag har gjort, fast jag har investerat uppenbarligen, tror jag, Carl.
Ja,
men de har ju skruvat om, de är mer någon infrastrukturbyggare.
Exakt, de bygger ju parker, vindkraftparker och sen säljer man dem. Mm.
Men varför ska man äga Arise och inte Vestas då till exempel?
Ja, men Vestas är ju längre ner i kedjan.
Vestas levererar ju själva kraftverken då
till
Arise till exempel. Om kunderna då vill ha den typen av kraftverk. Det finns ju massa andra leverantörer, Siemens och Nordex och sådär. Eller Nordex heter det förresten, det är det tyska vindkraftsbyggaren då.
Så Arise är liksom, om man vill exponera sig mot vindkraft, då är det det man ska äga, eller?
Ja, eller det finns nog flera, du har ju tittat lite.
Det finns ju Eolus Wind till exempel i Sverige, om du vill ha ett likadant bolag som är 3 gånger större än vad Arise är. Sen kan du ju ha rena vindkraftsoperatörer också. Det finns ju flera stora aktörer ute i Europa. Det finns ju till exempel i Danmark, finns det ju Ørsted som är då... Danmarks klart största vindkraftsoperatör. Aktien har gått otroligt bra senaste åren.
Ja, men de är ju trenden. Det är ju hållbarhetstrend, det är grön el och vi avvecklar ju själv kärnkraft nu i Sverige. Du avvecklar kolkraft nere i Europa och hela den här. Så det känns ju...
Och det en bättre affär, alltså mer intäkter över längre tid också än solceller. Alltså serviceaffären och den biten. Eller hur?
Så kan det vara.
Det är rörliga delar.
Ja, precis. Solceller är liksom, du smäller upp dem och så händer inte så mycket. Men det där krävs liksom underhåll hela tiden. Och, ja.
Ja, det var min bästa. Men jag har en liten kul brasklapp då.
Berätta.
Jag har ju Tal Education. Känner du till det?
Det är ett kinesiskt bolag, va?
Ja, ett kinesiskt bolag. Handlas på Nasdaq. Mm. De har också gått upp i här faktiskt. Mm. Och sen har jag Yandex. Ryska Google.
Ryska Google
handlas också på Nasdaq, upp 12-14%. Men jag har ju en jättedog då, det är den som har gjort att jag inte är upp de här 17%
totalt. Men jag tänker vi kommer, det tar, kommer vi till sen.
Då kommer vi till sen, men jag har en jättedog. Ja, då kommer jag vinna den, kan jag ju säga. Men så är det.
Ja. Ska jag ta nästa?
Ja, kör på.
Yes, min bästa aktie är då den här tyska betaltjänstspecialisten som heter Wirecard. Den är upp 30% på året. Och alla pratar ju Tesla i år och den här så kallade short squeezen eller kortklämman som jag hittade på. Och att bankerna har tappat $7 miljarder på Tesla. Men om man kollar globalt sett så är Wirecard nummer två då, där bankerna har förlorat mest i år. De har förlorat $1 miljard på Wirecards blankningar.
Ja, det är så pass.
Och 20% av Wirecards aktier är fortfarande blankade. Så att de som är positiva till Wirecard kan ju då tänka att den här kortklämman kan fortsätta ett tag till. Det är uppenbarligen många som råder delade meningar om vad aktien ska ta vägen fortfarande. Så att,
spännande.
Den är jag nöjd med.
Någon annan du vill nämna?
Jag har köpt två stycken tyska fastighetsaktier som har gått väldigt bra. Det ena är Around Town som är ett stort tyskt fastighetsbolag som äger både logistik och hotellfastigheter. Och lite lägenheter också. Men det var det att då till 10,7 miljarder. Men den är upp 10% på året. Och handlas ändå lite grann till rabatt faktiskt jämfört med bokfört värde. Vilket ju inte går att hitta i de här delarna av Europa. Och sen har jag även köpt och ägt då sen i slutet på förra året ett bolag som heter LEG Immobilien som äger då hyresfastigheter i Tysklands mest folkrika delstat.
Vilken är det?
Nämligen Nordrhein-Westfalen. Det är där Düsseldorf då är huvudstad.
Vackert om våren.
Jättevackert om våren. Och den är upp ungefär 10% också.
Hur har det gått för Maxi Slang?
Du menar Masterflex?
Ja, Masterflex.
Världsledaren på tyska såna här plastslangar.
Ja. Det är de jag tänker på.
Den är ungefär oförändrad sen jag köpte den faktiskt. Men den rör på sig plus minus 5% ungefär dagligen.
Okay. Så du adderar mycket, mycket volatilitet i portföljen?
Mycket volatilitet på den.
Ja, jag
vad har
ju,
du förlatt?
Ja, jag har ju den här... Ja,
kör nu, jag tror att du är rinnare. Jag känner det på mig.
Det här lilla fastighetsbolaget som blir ändå större och större.
Fast allt, då, eller?
Ja, allt eftersom tiden går. Upp nästan 40%.
40?
Oj, på året.
I år.
Ja, det är helt otroligt.
Det kom någon...
det var väl en placing där, va?
Det kom någon nyheter också om att de ska påskynda en process att byta lista eller något sånt. Jag tror att det var i samband med det. En av storägarna sålde ju också ganska mycket.
Gamla partiledaren.
Men det borde ju vara kanske...
Men vad är det som har hänt i bolaget?
Vad har man gjort? Tjänar man så mycket mer pengar? Nej, nu är jag dum.
Jag vet inte. Men det var på den nyheten i alla fall som den största skjutsen kom.
Men min indexbyte kan jag köpa.
Ja, index, det var
för det attraherar ju mer fonder och det blir större nu.
Det är väl det, vad jag vet. Men ja.
Vad ska du göra? Ska du vara kvar? Du har ju varit inne länge nu i den där. Du måste ha gått massor.
Jo, men det har den gjort.
100%.
Men... mer.
Mer? Snackar
men,
vi
Microsoft? Ja, nej, jag skalar av egentligen.
Vi får se. Men min andra, det är faktiskt din etta.
Wirecard? Så där är han. Tog rygg
ibland
på mig.
Ibland tar jag rygg på Karlans. Ja, ibland går det bra, det. Ibland går det mindre bra.
Ibland går det mindre bra.
Så det
oftast går det bra.
Tack.
Sen har du något mer? Du får ta tre.
Nej, men jag kan väl berätta om lite uppföljning på min... jag tänker ju att det mesta ska man ju hålla på väldigt lång sikt. Men jag gjorde ju en lite kortsiktigare grej där med bankerna.
Just det,
och du gick ju in lite för tidigt i Nordea, men ganska bra timing på Handelsbanken. Så det sålde jag av nu. Så det var upp 9 på ena och upp 15% på andra på en så kort tid. Så det var väl ändå...
Det är helt okej.
Okay. Du tyckte att jag skulle vänta till efter utdelningssäsongen och det. Men jag tänkte nu kom det bra rapporter. Så nu, jag tyckte det var jobbigt att ha de här som man ändå inte vill ha egentligen. i portföljen.
Jag tycker du gjorde helt rätt. Jag har ju
det är en otroligt snygg trade, ja, måste man säga.
Hur mycket är portföljen upp nu i år då? Din portfölj?
20.
Wow.
Det är jättebra. Sitter du och jag, Lans?
Jag sitter med 8%.
Jag hade 8 tills idag. Men idag har jag ett blysänk i portföljen som heter duga.
Det är bra att vara oskicklig och naiv.
Nej, du är inte oskicklig. Du är skicklig.
Men Per, du hade ju, ska du berätta din lilla fadäs, årets fadäs?
Ja, men det är ju lite roligt ändå på ett sätt, för det var årets vinnare förra året och nu är det liksom årets förlorare, så det går ju rätt fort i det här lilla medtech-bolaget SUS eller Circle Science som släppte en rapport idag.
Någon svag rapport?
Ja, tycker man att 55% omsättningstillväxt är svag, och det tyckte uppenbarligen marknaden.
Hur mycket är den ner?
Oj, i år är den väl ner 10-12. Alltså den faller ju nu, den är ner 15% idag. Och jag har ju haft 2 doggar den här veckan. Den här veckan har ju inte varit, det har varit en hiskeligt dålig vecka. Jag har ju Lifco också. Mm. De kommer i veckan.
Ja.
Och den har inte heller varit bra. Så jag, det är mina sämsta innehav i år. De är ju ner, jag har ingen aning. Vad kan Lifco vara ner? 10%?
Lifco, ja, det är nog 3% på året i alla fall.
Ja, men då 3% på året. Och sen har jag då den här säkert... jag tror att den är ner runt 10 sus. Den var upp innan på året. Det är mina riktiga...
Vad har du mer för dåliga aktier?
Nej, det där...
Det är de klart
sämsta. Det är de klart... Ja, men sen har jag ju mycket som har gått som kanske Stockholmsbörsens index. Typ Nibe. Vad har index gått? 4%? Eller ja. Sånt. Ja, ja. Då har Nibe gått. Och Latour är ju mitt an... De har väl också...
Mm. Mm, Fredrik?
Min sämsta aktie är faktiskt Lifco på året. Mm. Men då måste man komma ihåg hur väldigt bra den aktien har gått inför början på det här året.
Det gick 50% nästan förra året. Yes. Det är inte den utdelningen.
Ja. Och jag tycker att det finns någon sorts mönster i att den där faller på rapport. Jag vet inte om det är sant, men det är min känsla.
Också.
Ja. Och då vid de här stora nedställen som blir ibland så går ju ledningen in och köper en väldig massa aktier. Och gjorde de den här gången också. Och jag vet inte om det var så himla dålig rapporten heller.
Nej, det var lite sämre. Ja, men jag säger ju SUS som inte jättedålig heller. Nej. Men den var sämre än förväntat. Det är det med förväntningar.
De ska förvärva verksamheter, det har de gjort. 6 stycken, lagt på sig 1,3 miljarder eller något sånt där. Justerat i marginalerna samma. Så jag vet inte om det var så dåligt, men uppenbarligen så samma som i SUS då. Marknaden tyckte det.
Mm. Annat ner.
Ja.
Ja, mina sämsta aktier i år. Jag har väl 3 då som är dåliga. Och det ena är ju Resursbank. Som då är en skånsk kvalitetsbank. Helsingborgsbaserad.
Jag kan hålla med om att en skånsk bank.
Den
är ner ungefär 10% på året.
Okay, men så den har hämtat sig lite då?
Ja, den kanske hämtat sig lite. Den drog sig ner väldigt mycket av Collectors nedskrivning på 800 miljoner. I samband med det. Det drog ner hela sektorn då. Med konsumentkrediter och så. Och sen hade de en rapport som väl egentligen var helt okej. Men de gjorde en reservering då för kreditförluster i Norge. Som drog ner aktien en bit också. Men sen höjde de utdelningen med 8%.
Men det gick marknaden förbi?
Ja, men den har faktiskt studsat tillbaka lite grann. Så att jag är väl ungefär plus minus noll i den aktien, tror jag. Den var ju nere runt 52 spänn kanske. Och den gick ner från 60 då.
Men nu är jag jätteförvirrad. Så din sämsta aktie är plus minus noll i år?
Sen jag köpte den då. Jag köpte ju den redan någon gång
i höstas.
I år är den ner då 10%.
Okay. Jag ville bara ha klarhet.
Det är klart, precis. Det är klart. Och min nästa dog är Bergman och Beving som släppte rapport idag.
Har du också ett blysänke idag?
Ja, den är inte ner 15%, men den kanske är ner 5%.
Ja, ett litet blysänke.
Ett litet blysänke. Det var väl en lite svagare rapport än väntat. Och sen mitt tredje då är Haldex som är då bromssystem för lastbilar. Och jag tycker Haldex, den är ner kanske en 3-4-5% eller något, jag har inte exakt huvudet, men jag har det med som ett möjligt uppköpscase för att det är en liten munsbit att sluka på 2,5 miljard ungefär.
Men en sektor som jag tycker verkar iskall.
Ja, men det är ju en sektor som Haldex är intressant för att de gynnas ju av en sämre konjunktur i så mån att istället för att köpa nya lastbilar så byter man ut bromssystemet på en gammal. Så de skulle kunna gynnas av det. Plus att de då har haft en konstig ägarsituation där två tyska storbolag har försökt köpa dem men inte fått, det har inte gått att genomföra köpet. Så att aktiekursen är kraschad kan man säga. Och det skulle vara ett superläge för någon riskkapitalist att försöka ta in dem nu. Hade jag haft suttit med några miljarder på fickan och haft någon fond som var överfull med pengar så hade jag tittat på det.
Spännande. Är det, det är alltså lågt värderat också?
Ja. Ja.
Typ P7 eller något sånt där. Som biltillverkare.
Ja, jag har inte det. Nej. Faktiskt. Men det är lågt. Ja. Mm.
Jag blev ju oerhört stressad när jag skulle titta på vilken av mina aktier som har gått sämst. Nu undrar jag om jag har tittat lite fel. För jag äger också lite resursbank. Så den är i alla fall en av mina dåliga då. Men den som jag trodde hade gått sämst, men jag fick det bara till -4%, det är, nu ska jag säga det med tyskt uttal, Koka.
Ja, det är
ja, robottillverkaren.
Ja, precis. Mm. Den har inte gått alls särskilt bra.
Har inte gjort
så jag köpte mer.
Ja, nej, men det är ju, Skoda kontrollerar väl 97% av aktierna av kinesisk storägare, va? Mm. De har väl nästan i princip köpt hela bolaget.
Det är i alla fall den som har gått sämst.
Ja, de köpte den dyrt, minns jag.
Hur tänker ni kring era sådana här som går liksom ner, om det går ner 4-5% på en dag? Tänker alltså, ni liksom att nu tänker ni, nu köper jag mer eller har ni någon sån?
Jag försöker göra så att går en aktie ner 10% så kollar jag på det noga igen. Och funderar på om jag ska liksom gå ur det lite grann. Men är det någonting som är sådär, eller jag kollar på skälet till varför det går ner. Så det, det specifika fallet som Teplan Wirecard faller väldigt mycket, som följer väldigt mycket på då att det kommer ut liksom tidningsartiklar med saker som jag kanske inte tror på själv riktigt. Då köper jag ju i sådana lägen. Men annars är jag bara försiktig liksom när det går ner.
Du säljer inte alltså?
Det kan hända att jag säljer även, särskilt om jag är själv belånad också.
Det stressar alltid.
Det stressar.
Apropå belåning.
Det är väl ett härligt
värde. Det är ju Fredriks nyckel till framgång.
Jag vet inte, kommer det ut idag eller blir det här en liten teaser inför
det blir
nog
en teaser inför måndag. Jag har räknat på ett riktigt dopat. Jag har gett mig in i privatekonomi i träsket tänkte jag säga.
Du är så men, välkommen.
Och räknat på ett alternativt barnsparande i modell högrisk. Så att standardexemplet är väl att man sparar 1000 lapp i 18 år i någon sorts bred fond. Man får 8% per år i snitt eller det har varit så historiskt.
Till en kontantinsats.
Till en kontantinsats. Mm. Så då slutar det där med att man har någonstans kring 450 000 i den där depån. Men om man skulle göra samma räkneövning med en vass teknikfond, inte ens anta att den ska gå lika bra som den har gjort historiskt, utan säga att de kan fortsätta att växa med 25% per år medan snittet kanske är 35 på den jag tittat på. Mm. Då förstår ni ju direkt att det här får en jäkla effekt. Och tar man dessutom varenda månadsinsättning som man gör och belånar den med 70%, vilket man får belåna DNBs teknikfond som exempel, kan man ju sätta in över 2000 kronor då om man tar hela barnbidraget plus belåningen. Och över väldigt lång tid så får det här sjuk effekt såklart. Så nu pratar vi om en depå som är värd 6 miljoner efter 18 år.
Då är det liksom inte ens en kontantinsats. Då är det en...
Det är en liten förmögenhet.
Ja, det är en villa i en ytterförort.
Och sen är det ett totalt orimligt exempel, men jag tycker ändå att det är en väldigt rolig idé och tanke.
Ja, och det är framförallt väldigt avancerat.
Ja, det är inte så... Ja, lite sådär. Man behöver fylla avtal och vara medveten om vad man gör. Men om man ställer exemplen mot varandra. Det man gör i originalexemplet är att ta historisk avkastning och kolla vad det blir. Och jag har gjort exakt samma sak, fast jag har inte ens tagit i så mycket som verkligheten.
Nej. Och ändå får man det här. Ja.
Så det tycker jag var väldigt kul. Jag ska prova det här själv. Jag ska börja nu.
Ja, för du ska bli pappa.
Yes.
Så kul.
Jag har börjat.
Och du slog ju faktiskt investeraren som öppnade sådana här konto till barnen samma dag barnet föddes. Men du frontrannar hela konceptet. Ja. Så det är någon månad kvar.
Det kanske blir en utmaning till Niklas. Nu måste han skaffa till barn så att han kan öppna
han kan
till konto.
Dig. Ja, precis. Men jag tycker det låter jättespännande. Men jag vill bara säga, slå en slag. Jag vet att du gillar det också, Elinor. Månadssparande.
Ja.
Det här är ju månadssparande också. Jag tror man får lite trygghet då. även att det är belånat och du säger det är ganska avancerat och, men ja, knäcker man de här tankekoderna på något sätt att det ser ganska bra ut, så känner jag att det månadssparandet är ju, tror jag, en av de stora fördelarna som det är så lång tidshorisont också.
Om man tar våra bara pensionspengar till exempel, så är ju de belånade hos den här SOFAN eller vad den brukar kallas. Mm. Så det är egentligen lite samma sak som de gör, fast extra.
Intressant, det ser vi verkligen fram emot. Vi är klara för idag. Vi önskar våra lyssnare en trevlig söndag.
Trevlig söndag.
Trevlig söndag.
Ja, ha det bra.